Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hej allihopa och välkomna till 4 meter oberoende socialdemokratisk. Jag heter Fritte Fritsson och mitt emot mig sitter
Anders Thorsson, sparring.
Spännande.
Vad glad jag är att du är tillbaka i det oberoende socialdemokratiska.
Ja, absolut. Ja. Absolut. Det var en kort utflykt där. När jag kände att jag skulle vara helt oberoende.
Ja, men det finns väl en bakgrund till att du inte vill gå ut som så stark socialdemokrat?
Ja, vi pratade om det sist. Ju. Jag sa att jag gör partiledarsamtal.
Kan man inte säga så här att för den som skulle reagera och tänka sig att din journalistiska integritet är i fara, så är det att du är oberoende socialdemokrat med en humoristisk twist.
Just det. Men det, på måndag ska jag faktiskt träffa Tobias Baudin som är Socialdemokraternas nya partisekreterare.
Spännande.
Så att, men för att det inte ska liksom råda något tvivel så kommer jag ju gå åt honom hårt som inåt helvete. Ja. Så här. Är det en liten pissrottare? Ja, en sosse-pissrottare. Nej, självklart inte. Jag behandlar alla med samma respekt som jag behandlar mig själv. Det är att säga noll.
Jag tror det är svårt att se dig behandla noll med noll respekt. För du, inklusive dig själv.
Mm, ja, alltså, jag själv har det nog inte en av mina starka grenar.
Du skulle inte gå tydligen ens till slutspel i SM självhat.
Nej.
Skulle du inte.
Utan, men kan du se någon person i svensk offentlighet som har, som du känner liksom, har en liksom stark självhatsaura?
Ja, men det, är väl, det finns väl ett antal komiker som jobbar självhat. Johan Glans.
Ja, till viss mån Jonathan Unge kanske, eller?
Jonathan Unge också, men de excellerar ju, men de flyter också ovanpå. De har inte gått ner i självhatet så som...
Men Johan Glans spelar väl på sitt självhat som, liksom, som på en harpa, eller hur? Att det är väldigt vackert.
Ja, jag skulle inte säga som på en harpa. Som på en nylonsträngad, väldigt välstämd gitarr. Mm. Runt en lägereld. Det blir liksom lätt att sjunga med till hans själv. Det där ska jag säga att Jonathan Unge mer spelar fagott. Självhatsfagotten.
Nu kommer självhatsfagotten fram igen. Ja. Där. Självhatets fagott spelar på gator och torg.
Men du, fan. Jag kan tänka mig att om vi pratar om någon i svensk offentlighet som har varit drivits av självhat. Mm. Jag vet inte om det är självhat med självförakt, så tror jag Hasse Alfredsson.
Ja, det är faktiskt, det stämmer. Ja. Det kan man faktiskt se. Ja.
Det känns som att han har en starkare liksom, drivkraft i att jag är en jävla tjock idiot från Helsingborg än många andra.
Men lite skam, lite självhat. Mm.
Ja. Men det fan, jag såg en sån jävla intressant grej igår på dramaturgisk paus.
Jävligt snyggt. Jag satt här. Ja. Jag var i rummet. Jag bara, vad händer nu?
Öppet arkiv. Ja. Där ligger nämligen Astrid Lindgren, 80 år uppe. Mm. Fick en jävla tv-kväll det var.
Men det här får du upplysa mig om. Berätta, alltså, kommer vi till det här från självhat?
Mm.
Okay.
Kommer vi komma tillbaka till Hasse Alfredsson sen?
Okej, okay, varsågod.
Det är det som är bryggan. Men okay. nu kan jag jobba i 20-30 minuter och prata om. Nej, men när jag såg när Astrid Lindgren fyllde 80, det var ju 1987. Eftersom hon är född 07 så var det 87. Och då så hade, jag tror att det var den som var stor liksom ciceron för det här, var han Staffan Götestam, han som spelar Jonathan Lejonhjärta. Mm. Och det var en ganska erbarmlig tv-afton på en timme ungefär. Från, jag ska tänka mig, Konserthuset eller något sånt där större. Där Astrid Lindgren då skulle ledas upp, redan då ganska synsvag tror jag, på scenen. Och sen så skulle de dra på henne ett antal olika blomsterkranser. Hon ska sitta i någon stol som någon har dekorerat lite Elon Wiklandskt. Och sen så är det ett antal, det börjar med att Ingvar Carlsson håller ett långt tal. Som är så här typ en kvart. Och Astrid sitter där på en stol. Och sen så är det mycket barn från Adolf Fredriks musikskola och från Oscarsteatern som dansar in och gör olika people, eller Astrid Lindgren-karaktärer. Mm. Måste också vara vedervärdigt.
Ja. Men vad fan var roligt om en 19-årig Henrik Schyffert hade kommit upp på scenen och bara välkomna till Roast of Astrid Lindgren. Vet inte om ni känner till konceptet. Finns det ju så. Vi kommer att skämta lite hjärtligt med mästeråt om Astrid. Okej, okay, ja, börjar vi. Här kommer min mycket unga och ännu ej kända kompis Micke Dubois kommer upp.
Gå fram till Astrid Lindgren och bara, åh, här är Brandelius. Bara sådana.
Fan vad mycket större tv-historia hade blivit om de hade kört i så här 1987 The Roast of Astrid Lindgren.
Det hade varit, men det var det tror jag.
Från
det.
Sveriges Friars Club, konserthuset.
Men också det där liksom
när... Det kunde ha varit så här lite gamla komiker, så här kasinogänget och så, eller hur? Ja. Jag tänker att Gösta Bernhardt kanske levde och
Gunnar Knas Lindqvist,
ja, Knas och Carl, jag vet inte, Lindstedt,
när Lindstedt dog i 91.
Ja, exakt. Han hade ju också kunnat vara med.
Så det är lugnt.
Margareta Krook.
Ja, hon hade kunnat gjort Ernst Hugo.
Ja, ja, fan vad bra.
Fans,
ja.
Roast av Astrid Lindgren. Det hade kommit från botten av hans hjärta.
Det är små, tarvliga gestalter som du har tjänat miljarder kronor på. Fy fan, din äckliga lilla hagga.
Och sen så är det fina också när Astrid ska då svara på roasten och roasta tillbaka och är bäst. Hon hade ju varit bäst.
Ja, fan, alltså, men hon också liksom, hon kommer med sin förskrivna så här, och sen så har hon den där världens största tjockaste glasögon för att hon har så här syn 0,1 på varje ögon och sånt där.
Och så bara Ernst Hugo. Ja. Ernst Hugo. Ja. Du knullar dig själv i röven. Bara sån.
Ja. Bara korta så här hånfulla grejer som inte har någonting med dem att göra,
utan fast
bara,
som ändå är roliga.
Ja, verkligen.
Nej, men man läste komma till att det var faktiskt en helt förjävlig upplevelse att kolla, ja, på det där. Men jag kollade också scroll joggchat lade mig igenom. Men då var så plötsligt var Hasse Alfredsson där. Och han var bäst.
Men då blixtrade det till lite då?
Ja, det blixtrade till. Det är bara förnamnet. Det var liksom, det var de 7 minuterna var värda att kolla på. Mm. Men det slutade så bra, för det slutade med att han först gjorde han sin... Det här var en hyllning till Astrid Lindgren, där alla var så himla fast i formen och liksom någon flicka som är Pippi Långstrump och så vidare. Och folk som verkligen har för mycket vördnad och också tänker så mycket det här i tv. Men Hasse läste en dikt som han hade skrivit som var på rim, som var ett skämt per rim.
Ja, ja.
Jätteroliga skämt. Och sen så gick han bara fram, slängde han från sig pappret, gick han fram och så kramade henne och pussade henne på munnen. Och så sa han någonting väldigt länge till Astrid.
Ja.
Och det var ju typ så här, du är det bästa som har hänt. Alltså, han bara malde på, och då såg man så här, det här är så bra hyllning. När någon släpper manus och bara är sig själv. Och man såg att hon var helt så här knäsvag när han stod där. Höll hennes axlar och bara, nej, jag ska fortsätta att berätta hur mycket du betyder. Så här. Det var jävligt fint.
Wow, det var också en hyllning som också var lite grann ett övergrepp.
Ja, men det kan jag byggt på skolio. Hon var ju gammal redan, ja, 80 bast. Liksom.
Alltså efter liksom fick man liksom ta hela den här Ilon Wikland, vad heter det, dekorerade stolen direkt i Sabbatsbergs sjukhus med Astrid i, eller hur?
Spännande. Nej, men sen slutade det med att Staffan Götestam sa, nu ska vi sjunga för Astrid. Du säger bara, Astrid bara, ska jag bara sitta här? Ska jag inte få säga någonting? Och då blir han skitnervös och sen så kommer han av sig och bara slänger han micken till henne. Då har hon ett papper i knät. Då har hon skrivit ett tal. Men då inser hon att vänta, programtiden är på väg att ta slut, så jag får inte hålla mitt tal. Så hon bara tackar så mycket och så lämnar hon tillbaka micken.
Nej.
Det är sånt jävla haveri.
Ja, verkligen.
Men uppräddat av H. Alfredsson.
Verkligen. Men kan vi ta hit Staffan Götestam och att han kan prata om det debatt lite?
Jag tror inte att han är beredd att prata om det.
Nej. Är det för nära?
Ja, men han är för mycket mannen som för Astrid Lindgrens arv vidare.
Mm.
För att kunna stå ut med, tror jag, en sån.
Mm.
Han skulle inte hålla med om kritiken.
Nej. Han är, vad ska man säga, vad heter det när man skriver någons historia? Sådär.
Han är hennes biograf. Ja. Heter det inte biograf?
Ja, biograf.
Ja. Han är hennes biograf.
Hennes hovbiograf.
Men apropå Hasse Alfredsons självförakt. Med starkt självförakt kommer också stor kärlek till omvärlden.
Bra.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Fyra meter.
Det här är Dagens Eko. Den folkkärre komikern, journalisten och skådespelaren Sven Melander är död.
Mm.
Dina tankar?
Jättetråkigt.
Ja.
Och inte helt oväntat. Med tanke på att han själv gick ut på Instagram och berättade att nu har cancern kommit tillbaka. Mm.
Jag har en grej på detta.
Mm.
Som jag har märkt nu sedan han dog. Har du någon aning om vad det kan vara?
Ja, det har jag. Jag tror att jag vet vad det är. Men jag vill ändå inte gå dit. Men kan det ha att det här med att man genom att berätta om Sven berättar om sig själv?
Det kan ha med det att göra.
Ja.
För eftersom både du och jag är i någon slags showbiz-kretsar.
Mm. Ja, det vill jag
säga. Vi känner väldigt mycket komiker och skådespelare och manusförfattare. Mm. Och andra som har verkat med i och runt Sven Melander. Så har ju i alla fall mitt kommentarsfält på Instagram och Facebook fullkomligt flödat över. Alltså det har varit liksom, det har varit en promille Ukraina och alltså det här, 9 av 10 inlägg har varit olika Facebook och Instagram kompisar till mig som har lagt upp olika bilder där de själva är med Sven Melander.
Mm.
I olika produktioner, så här, parlamentet inspelning, friluftsteatern i Helsingborg, någon förs på Nöjesteatern i Malmö, oklart var, så här, på en restaurang i Visby, alltså you name it, alltså liksom, det kan vara var som helst, det skulle kunna vara det här är liksom i Auschwitz-Birkenau på en resa med Sven Melander.
Det är liksom... Bara så här, jag träffade Sven i Polen.
Ja, precis. Ja. Men, och var och ett av de här inläggen är ju liksom ingen, det är ju ingen som menar illa med det här.
Nej.
Men liksom tillsammans, när man ser de här liksom inläggen liksom som en helhet, så tycker jag det finns någonting lite, ja, men det är lite osmakligt tycker jag. Alltså när jag ser det som en helhet.
Men vad är det?
För att alla på något sätt så här ska få in sig själva liksom, i sin story om Sven Melander. Det är ingen som bara lägger upp en bild på, liksom, på en tom gata eller en ros. Utan alla ska skriva in sig själva i historien om Sven Melander.
Men det här bilden, ja, jag håller med. Jag förstår vad du menar. Jag har också sett andra som har reagerat på just det här. Och sen, men ändå berättat en historia om när de själva.
Ja.
Men det är fint också.
Men den enda som jag tycker... Klara, det var ju Marcus Johansson.
Ja, men det gjorde han ju. Ja. Du vet varför? Verkshöjd.
Ja, men så var det. Framförallt rulleskämtet, ja. Men också hela historien. Nej, men alltså, han skriver ju bra.
Ja,
alltså,
ja. Hur gammal kan han varit när han gjorde det här?
Ja, men det var väl i mellanstadiet.
Kan du dra bakgrunden?
Ja, men det var ju så att Marcus och hans klasskompisar gjorde så här på roliga timmen. Så gjorde de en egen nöjesmassaken där de hade så här, ja, men det sketcher och det blev någon att spela upp de sketcherna eller de skrev nya rattmuffar och Werner och Werner och sådär. Men jag tror att de kan, och Marcus skildrade det som att det här var något av det bästa han någonsin hade gjort. Men det är så jävla roligt också,
ja.
Att han så här, där han har ner så mycket tid och kraft på det här med sina
kompisar. Jag tänker mig att det var väldigt roligt att gå i samma klass som Marcus
Johansson. Ja, det kan jag verkligen tänka mig, för att jag tror att också att de la ner väldigt mycket tid och kraft på det här för att få det bra. De skrev och regisserade och repade och sådär. Och då var det också så att han hade gjort en rulle då. Och för alla er som de har missat rulle då, så är det ju Sven Melander som står och han ser ut som någon typ av, ja, men skogsmullfigur. Han heter Rulle såhär. Så här, hej alla barn, jag heter Rulle. Och sen så är det någon skämt. Så här, jag kan, vad är det? Jag kan gå på toa, liksom dassrulle.
Ja, jag är full rulle.
Full rulle, ja. Och då var ju då Marcus skämt då att jag kan göra
sås av sten.
Sten, rullstensås.
Ja.
Det var ju snyggt ju.
Ja. Och
men det var väl det som jag kände, så det stack ut.
Storyn är att han skickade in det till nöjesmassaken.
Just det. Och sen så sitter han med sin familj, ja, någon fredag eller lördagkväll, ja, när det här nu går, nöjesmassaken, ja. Ja. Och ser Sven Melander framföra hans då egenskrivna, ja, rullskämt.
Så Sven Melander var inte bara liksom en selfiehora. Han var också, jobbade också med barnarbete. Han kräddade inte Marcus Johansson för att han snodde hans material.
Nej. Så det här är vår hyllning till Sven Melander. Så här, bredvid humanisten Sven Melander står också exploatören Sven Melander.
Nej, men det bildar ju en mosaik som det där tycker jag också lite så här... Jag måste vända mig mot din ilska mot den här selfie-kavalkaden. För det är ändå en mosaik av en person som ställer upp så fort folk vill ta en selfie med honom.
Ja, men alltså, det är också en mosaik av människor som tror att de är unika och som tänker exakt likadant som alla andra.
Ja, det är sant. Men ja. Det är så en stor trend får fäste. Att alla tänker jag är unik och så gör de sådär.
Ja, just det. Men du kan, nu, jag fattar ju att du liksom för att podden ska liksom få någon slags framåtdrift så måste du liksom lite grann vara djävulens advokat. Men kan du ändå se någon... Liksom, när du såg allt det här, liksom, vad din känsla då?
Nej, men jag dels så... Nej, faktum är att om det var så att de här selfiesarna följdes av en text som handlade väldigt mycket om mig själv. Mm. Men jag tyckte ändå att det andades väldigt mycket kärlek till Sven. Jag var lite förvånad över hur mycket kärlek Sven Melander fick.
Mm. Men uppenbarligen, alltså jag har aldrig träffat honom, men jag har ju hört mycket om honom och jag har ju aldrig hört något negativt om honom.
Nej.
Alltså, utan jag har ju hört bara positivt. Alltså vissa människor har ju en positiv aura, det är ju för att de är bra människor.
Ja.
Och vissa människor hör man ju att de är en jävla skitstövel backstage och bara håller på och gnäller och utnyttjar liksom skriptor och så. Alltså, eller så här, springa och hämta kaffe till mig. Så, så att man, på något sätt kan man väl, genom att ha hört historier om en skådespelare eller komiker under 30-40 års tid av folk som har jobbat med honom, så får man ju ändå någon slags bild, tänker jag. Och den bilden har ju bara varit positiv. Så att jag tänkte ju att det skulle vara en sån. Det var som med Adam Alsing också. Det var, liksom, det var ingen som hade något negativt att säga om honom.
Men det var inte samma sak när Adam Alsing dog, att folk publicerade olika sammanhang när de hade suttit med honom på teatergrillen, eller?
Jo, så var det ju. Mm. Men alltså, nu låter jag ju som världens största tönt. Men då la jag bara upp en, det var jag kanske också tönt, men jag la upp en bild bara på en, du vet, bord, ett mick, liksom ett poddbord så här, med liksom en som var tomt liksom. Och så skrev jag också om mina möten med Adam som var bara liksom positiva, liksom bara skildrade det.
Men är det det som, vad är det du blir mest irriterad på, är det tänker likadant eller att folk inte kan lämna sig själva utanför hyllningen?
Ja, att man liksom, att man inte kan låta bli, att man är ledsen för att Sven Melander är död, men man också utnyttjar tillfället till att promota sig själv på en bild med Sven Melander.
Ja, men är det, man kan säga att folk eventuellt inte är ledsna.
Nej, jag tror inte att folk är så ledsna, utan jag tror att det säger någonting om folks så här, alltså, megalomana egon. Eller så här, egon och liksom i kombination med någon slags ängslighet över att men det här är liksom my time to shine. Nu har jag liksom ännu ett tillfälle att jobba algoritm på sociala medier här.
Mm.
En bild på mig och Sven liksom blir 500 likes, men en bild på mig och Grynet Molvin kanske blir så här 150 likes.
Grynet dör.
Ja, och en bild på mig och min hund kanske bara blir så här 37 likes.
Ja.
För att folk har tröttnat på att lajka bilder på Instagram. Jag måste uppa mitt game liksom.
Ja, men det är sant. Och det handlar ju bara om hur vi med sociala medier korrumperat våra själar.
Ja, och jag hoppas verkligen nu att när jag lägger upp en bild på en kändis som har dött med mig, att ni som lyssnar på den här podden då krossar mitt kommentarsfält.
Mm, tror jag att jag redan
har. Ja, jag vet att jag sticker ut hakan nu. Jag har ju liksom kanske lite grann målat in mig i ett hörn, va?
Ja.
Så här, jobbigt så här, om du skulle dö och jag kan inte ens lägga upp en bild på dig.
Nej, det kommer du inte kunna göra.
Nej.
Det hoppas jag att du fattar. Det är kört.
Ja, vad jobbigt. Men det är ingen tävling. Det kan mycket väl vara jag som trillar upp in först.
Du ska bara lägga upp en bild på två poddmickar. Du sitter vid ena poddmickar och den andra är tom.
Ja, precis.
Det är liksom det är så det kan
göra. Kan vara så att jag lägger upp en bild på dig och mig. Där jag liksom har skurit ut dig. Så att det bara blir som en svart silhuett.
Och så blir det lite så här, det blir dåligt utskuret. Du orkar inte, du hackade bara bort mitt ansikte med en sax. Och så löpte den bilden.
Eventuellt så här bara liksom doldes av en dartpil ditt ansikte. Liksom. Okej, han hade Anders Sparring som någon slags bullseye hemma. Det verkade som att de tyckte om varandra, men uppenbarligen inte.
Ja, fan, men jag tycker det är svårt att leva när man ska följa sådana där regler som du sätter upp. De är ju hårda.
Jag fattar att jag framstår som hård och oresonlig och sådär, men
sträng, ska jag säga. Sträng.
Jag är sträng. Men någon måste också så här peka på de här megatrenderna och säga liksom att kejsaren är naken.
Ja, bra. Men jag är så otroligt glad att jag aldrig har träffat Sven Melander. För då hade jag varit tvungen att svälja en anekdot om när jag träffade Sven Melander. Jag hade inte kunnat berätta det, men jag har aldrig träffat Sven Melander. Jag hade ens varit i samma rum som honom.
Men det tycker jag inte, det är riktigt samma sak faktiskt. Om du i det här sammanhanget, om vi sitter och pratar om Sven är död.
Mm.
Och du bara berättar, jag träffar ju Sven en gång. Alltså jag tycker inte riktigt det är samma sak.
Faktiskt. Jo, men det hade ju varit så att du hade suttit och pratat om det här. Och man hör jag bara så här, Är du klar?
Mm.
Ja, jag åkte flyg med Sven en gång. Stockholm-Malmö. Satt bredvid honom längst fram. För benlängd. Han är längre än man tror. Ja.
Hur var han då? Ja.
Vi pratade inte så mycket, men han... Jag tror att han också tyckte det var trevligt. Mm.
Det är intressant att han läser Forbes magazine. Alltså man tänkte inte att liksom Sven Melander skulle vara en kille som läser Forbes. Men han läser tydligen Forbes. Jag var liksom så här, när han var på toaletten så kollade jag på baksidan av Forbes. Och då var det en liksom adressetikett med hans namn och adress på. Så uppenbarligen är han prenumerant på Forbes magazine.
Det nyanserar bilden av den här tjocka skåningen som alla tänker är någon slags så här... Bert Karlsson är en vaktmeister vinkare som visar sig vara både superintelligent feminist och oberoende socialdemokrat. Forbes. Vad är ens Forbes magazine?
Jag tror att det är någon typ av jag tror att det drar åt businesshållet. Mm. Men jag vet inte det är hemskt, men det är ju jag tänker också att det är Nu är det en så här supergissning, men jag tror att det drar lite mer, alltså, till skillnad från Newsweek och Time Magazine så är det mindre politik och mer business, tror jag. Mm. Men och ni behöver inte mejla in om vad Forbes säger, för att det kan ni kolla själva.
Det känns inte så Sven Melander.
Nej, men jag sa väl mest Forbes Magazine för att jag tycker det ligger så bra i munnen.
Mm. Mm. Men alltså du, det känns som att vi målar ett väldigt dåligt porträtt av själva Sven. Nu.
Ja, men jag tänker att du menar att vi tassar liksom runt hela situationen, Sven Melander. Ska vi säga någonting om Sven Melander?
Nej, men alltså det som slog mig var att för en gångs skull så är det här en nyhet som kommer så tajt så att ingen annan podd kommer hinna prata om det före oss, eftersom han dog igår.
Nej.
Och det är lördag idag. Så att, eller för han dog i förrgår, men nyheten kom igår.
Men okej, men om vi tar ett omtag på det här då?
Nej, jag tycker vi kan ligga kvar på det här.
Ja, men jag vill ta ett omtag på själva ämnet. Fast det här, allt som vi sagt hittills kommer vara kvar i podden.
Ja.
Men om du skulle liksom så här, din Sven då, vad liksom, vilka Sven-ögonblick tycker du, liksom, vilken Sven har format dig?
Nej, men Sven är den där typen av offentlig person som när han dök upp så var han självklar. Det var kändes som att han alltid hade funnits. Ja. Därför att han är en typ av människa och han gör den så bra. Mm. Alltså, faktiskt, nu har vi pratat igen om Hasse, men Hasse Alfredsson har samma, liksom så här, och den här energin vill man vara i. Och jag minns ju såklart honom från Sällskapsresan när han spelar den här karaktären Berra som han gör väldigt roligt.
Mm.
Men framförallt när han satt med Stina Dabrowski i Nöjesmaskinen. Mm. För då var det bara som att Sven, det var som att det hade funnits ett behov, ett hålrum efter en person som Sven Melander som han fyllde. Och sen så var det mycket snack om att han var så intelligent. Men det tycker jag inte, det intelligenta är väl inte det som han stora
avtryck. Men var det inte som, alltså i svensk offentlighet och journalistik och tv, var det inte så att han var intelligent på samma sätt som en kille som har läst Kulla-Gulla blir intelligent i ett fotbollslag? Alltså,
ja, kanske.
Alltså,
ja,
såhär, sant. Okay, såhär, han har läst Åsvedens BK, professorn. Liksom. Alltså det, att det inte krävs så mycket.
Nej, men varför ska man då, det är ingen bra grej. Jag tycker inte att det är, liksom, det målar inte ett bra porträtt av Sven Melander. Alla hela tiden ska säga han var så intelligent. Ja. För det man implicit säger då, han verkade ju inte så intelligent.
Nej, just det, precis.
Du skulle bli chockad om visste du intelligent. Han läste ju DNs AD.
Visste du att han läste Forbes? Forbes magazine. Men läste han DNs AD? Skämtar du alltså? Så gick han inte direkt på sporten? Alltså?
Nej, han gick inte direkt på sporten, vädret och dödsannonsen, utan han läste Volodarski.
Oh. Ja. Den gamla Volodarski. Pratar vi om Peters pappa, Alexander Volodarski, alltså arkitekten och stadsbyggaren.
Mm, han läste arkitekten och stadsbyggaren. Ja. Alexander Volodarski. Ja,
hur hans texter om den framväxande postmodernismen och hur vi måste vårda liksom antikens stilideal även i nutida Stockholm.
Ja, hans praktverk om Helsingfors förstäder läste han.
Ja, precis.
Nej, men
det kom aldrig med i Nöjesmaskinen, va?
Nej, men det vet man inte om det kanske kom i någon form av undertext i Nöjesmassaken. I någon Werner-sketch kanske. Att han... Jag tycker så här, Sven Melander, om han var väldigt intelligent så utmanade han den bilden. Han körde rysk roulette med den bilden genom att koppla ihop sig med Åke Kato och stå och vara Werner.
Ja.
Och Rulle och han Lloyden-sketcherna. Han utmanade verkligen bilden av Sven Melander, den intelligenta komikern, med det han gjorde.
Ja. Men det var som att han inte liksom tog den enkla vägen och blev någon slags Olof Buckart-figur. Utan att han faktiskt... Men det är väl som med Johan Glans också. Johan Glans är ju en både allmänbildad och intelligent människa.
Mm.
Men hans stand-up är ju inte så här, drar inte några växlar på det. Men man fattar ju liksom... Alltså det man ser är ju att han är ju oändligt begåvad på att bygga skämt och skapa stämning i ett rum.
Mm.
Men det är inte så att han liksom att han poserar med sin intelligens.
Nej, men det finns en skillnad, för jag tycker Johan Glans, nu ska jag inte göra liksom snacka ner Sömmelander, vilket jag ju håller på med. Men det känns som att Johan Glans humor bygger lite mer på material.
Mm.
Och Sömmelanders humor lite mer på situation, karaktär och alkohol.
Ja. Ah.
Alltså faktiskt väl, alltså...
Men menar du, alkohol liksom, romantik i sketcherna eller alkohol liksom, intag innan inspelningen?
Jag tror kanske att han och framförallt Åke Kato inte var spiknyktra varje gång han gjorde en sketch.
Nej. Men
Just Engström, han är också en person som är gravt överskattad som komiker.
Men han har ju något stick.
Ja, han har ett stenansikte, va.
Ja, det är det där. Ja. Men sen får jag inte glömma då Jon Skolmen.
Jon Skolmen är intressant. Det är väl skulle man kunna säga att han är Norges svar på Sven Melander.
Ja, det skulle man kanske kunna säga. Men framförallt att det var ju de fyra som gjorde de här sketcherna.
Ja, de har ju väldigt mycket samma aura.
Ja, jag tror att Jon Skolmen, jag är inte säker på att han behöver någon alkohol för att gå igång på inspelning. Men kanske att alla fyra tog sitt järn, va? Eller?
Det känns
men när blev Sven Melander vit? Eller när gick han över till till light-sidan, så att säga.
Men det var väl i skiftet Nöjesmaskinen, Nöjesmassaker.
Ja, okej, så det var redan 80-talet. Alltså.
Ja, men det kändes som att i Nöjesmaskinen så var han ju det. Då var det den här varma personen som var rolig bredvid Stina Dabrowski eller Stina Lundberg som hon hette då. Mm. Som också blev, och det var väldigt mycket så här, en kemi mellan dem, att hon skrattade åt hans skämt, men att han också kunde sticka till med en ganska bra fråga. Ja. Eftersom bägge två var journalister så kunde de intervjua.
Ja.
Men sen när han gör Nöjesmassaken, det var ju, och där kom ju alla klassikerna. Mm. Det är där Rulle-sketcherna kom och Werner och sådär. Mm. Men det kändes som att det var så här, orka sitta med Stina Lundberg och hålla på och intervjua liksom. Vem fan kunde vara intervjua ABBA? Intervjuade de ju. Mm. Men det är roligare att bara flamsa.
Ja. Verkligen.
jag som ung känslig kille i 12-årsåldern blev lite besviken när jag såg Nöjesmassaken, för jag tyckte det saknade substans. Och den bilden,
jävla Pretto. Anders Pretto och sparring.
Och sen har jag väntat på att liksom nyheten att Sven Melander ska dött av hjärtinfarkt sen dess.
Uh-huh.
Men nu när han började gå ut på Facebook med sin Facebook-sida och liksom tog ju Sara Larsson i försvar,
uh-huh,
då började för mig bilden av Sven Melander nyanseras.
Okay,
Sen har du sett det avsnittet av Simon Järnfors eminenta humorshow Mina Problem
med Sömmeland.
Det var ju en jävligt skick. Det här var ju otroligt skicklig, alltså skickligt gjort.
Ja, det var, den karaktären. Det var jättebra.
När han spelar Simons farbror som ska låna hans lägenhet ett tag och är det största douchebag som har gått.
Heter han typ Sven Allan? Eller vad heter
Sven Allan Rubinstein.
Eller han heter Sven Allan, Tom Allan, vad heter han? Jan Allan.
Ja, det roliga är att han heter någonting väldigt svennigt och sen Rubinstein.
men det är jättebra. Men alltså, det kan vi ju tipsa om då. Gå in och sök på Mina Problem med Sven Melander på YouTube, för den ligger ju där till
min sådana, han gör en djupt osympatisk karaktär.
Och det finns också ett avsnitt av Arkivsamtal där Simon Järnfors intervjuar Sven Melander, som är också väldigt lyssningsbart.
Jag skulle faktiskt vilja säga det, om det är någon som skulle få posta en selfie med Sven Melander så är det Simon Järnfors, som jag tycker kanske den i vår krets som har bidragit mest till att nyansera bilden av honom.
Mm, verkligen.
Just genom sitt arbete med Mina Problem och Sven Allan Rubinstein och sitt arkivsamtal.
Men det är som intressant med det här, nu vet jag inte, ni har liksom inte skärskådat Simon Järnfors flöde. Men då tänker jag att paradoxalt nog att han inte har lagt upp en bild på sig själv och Sven.
Ja.
Men det kanske är så att han har lagt upp en bild på arkivsamtal. Vill ni lyssna mer på Sven så kan du lyssna på det här. Men det, jag låter det vara sagt.
Men det är rätt intressant, för att om du, när du nämner också Simon Gärdenfors, så är det lite honom man mäter Sven Melander emot när man säger att Sven Melander var en väldigt intelligent humorist. Mm. Då tänker jag så här, är han lika intelligent humorist som Simon Gärdenfors? Som är ju väldigt han gör, det är ju show don't tell intelligens på honom.
Mm. Kul. En hyllning. Det blev en hyllning både till Sven Melander och Simon Gärdenfors.
Hoppas att inte Simon kilar vidare nu bara. Han är ung fortfarande.
Ja, precis. Alltså, det jobbiga är att jag har ingen bild på mig och honom. Men det hade varit kul nu om jag liksom la upp så här, medvetet photoshoppade bilder varje gång en kändis dör. Så att jag lägger upp bilder på mig själv. Men det är ju för sig ett kul skämt. Ja. Att man lägger upp bilder som man ser att vi är inte i samma rum. Och så lägger man upp en hyllning.
En bild på dig och den jordanska poeten Adonis. Nej,
ja, precis. Och Adonis är svartvitt och jag är färg.
Adonis bild är tagen 1961. Och din är nytagen.
Ja, men är från 2009. Så att vi ska liksom, så att vi ska smälta samman på något sätt. Det är liksom det var det liksom bästa jag kunde hitta.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Fyra meter.
Du var ju på Natur och Kulturs 100-årsjubileumsfest.
Det har inte undgått dig.
Nej. Du la upp en bild på att underhållningen gick inte av för hackor. Och så var det Bruno Kjöjer.
Ja.
Bruno Kjöjer, berätta vilka mer var det som underhöll?
Ja, men alltså,
var det Abba och Bruno Kjöjer?
Ja, Abba, Bruno Kjöjer och faktiskt Sven Melander.
Sven Melanders dödsbo.
Han dog samma dag.
Ah, okay.
Nej, men det var ju Bruno Kjöjer och så var det Västanå teater. Som är känner du till Västanå teater?
Ja, men det är väl i Skellefteå eller?
Nej, det är i Ransäter i Värmland.
Okej.
Okay. Ja, det är ja, ja, berättat där, just det. Leif Stinnerbom och hans fru Inger Stinnerbom, ja. Men de har en musikgrupp som heter Västanå teaterband.
Ja.
Som leds av Magnus Stinnerbom, son till dem, så det var han och några norska folkdansare. Ja. Det var jävligt bra.
Ja.
Riktigt bra.
Men det är ju ändå en ganska cool bokning, alltså att man inte bokar Robin.
De hade ju bara bokat folk som hade fått Natur och Kultur stora stipendium.
Ah, okej. Okay. Ja, så där hade du liksom en jävla medveten bokningslinje. Alltså.
Japp, och sen så var det Cirkus Cirkör också. Som gjorde ett nummer som var inte heller gick, det var det bästa. Det är alltid...
Hängde det någon sån här sidenlakan från taket? Eller?
Typ. Ja. Nej, men de hade en sån gigantisk rockring som en tjej snurrade runt i. Till det väldigt ambient musik och folk var helt lyriska. Och Bruno Kjöjer.
Ja. Så det var de tre?
Ja,
det var de tre. Jävla och sen så var tajta det bokningar.
Ja, men sen var det också väldigt bra inspelade tal. Bland annat så höll Cecilia Dyringer På spåret vinnaren och historikern och mellanstadieläraren, eller gymnasieläraren Cecilia Dyringer höll ett tal som var briljant.
Okej, alltså inspelat?
Inspelat.
För att hon...
Hon är väl deras största stjärna just nu. Hon ger ut sig själv på, eller hon ger sig ut på Natur och Kultur och är en väldigt offentlig person.
Ja, jag tänkte, varför hon inte gjorde det live?
Ja, jag tror att det var flera som Johan Rockström höll också ett tal inspelat. Det kan ha varit att det var en ganska svår lokal att göra. Det var liksom en långsmal lokal, så 1000 pers vid käkade middag.
Okej, jag förstår.
De hade inte ens någon ciceron, utan de släckte bara ner och så kom en spökröst. Nu kommer Johan Rockström, så här.
Men du, Dyring, rätt coolt ändå.
Ja.
Alltså det känns som att det är en jävligt modern produktion.
Ja, det var faktiskt bra. Det var rätt bra produktion, måste jag säga. Även om det är svårt att hantera 1000 personer från Stockholms kulturliv och Sveriges kulturliv som ska då mingla och dricka och dansa och äta. Men det var väldigt geschwint skött alltihopa. Dyringen hade...
Så här, nu kommer Johan Rockström. Och sen när det inte blev tyst så här, håll käften, rektorn ska tala.
Det var absolut inte så.
Nej.
Men Cecilia Dyringen höll ett tal där hon, som jag måste säga, högaktade henne för. Hon pratade om vikten av kunskap. Hon utgick från att när hon var liten så läste hennes väg in i kunskap om historia. Det var Kalle Anka Pocket. Annars hade hon inte känt till Nostradamus och Florens. Och så här. Då minns jag, just det, fan, Kalle Anka Pocket var ganska mycket referenser till historia.
Mm.
Och så började hon prata om vikten av att lära sig något. Därför att, inte bara för att man kunskap och makt, utan även att det är roligt. Saker och ting, referenshumor blir roligare.
Mm.
Alltså det är man skrattar mer åt en Kalle Anka Pocket om man vet vem Nostradamus var. Eller du förstår ett skämt i en tv-serie med Larry David bättre.
Mm.
Om du också vet vem Göte var. Liksom.
Ja, men det roliga med Kalle Anka är ju att genom årtiden så har de liksom, har de ju blandats. Ibland heter han kanske Nostradamus och är den här 1500-tals filosofen och också alltså framtids forskare.
Siaren. Roligt att de kallade honom för framtidsforskare. Trendspanare,
futurolog, futurist vid Kairos Future i Stureplan i Stockholm. Nej, men ibland så hette han ju Nostradamus.
Mm.
Men ibland kunde han heta Nostradankus.
Ja.
Alltså förstår du, jag menar, att det var långt bort i stan, men det var också Chile, kunde det vara. Alltså det var en blandning av hittepå och på riktigt, liksom. Det gillade jag.
Det där tycker jag var svårt att koda av med Kalle Anka.
Precis, men det kanske var liksom någon slags lackmustest på liksom de verkligt intelligenta barnen, vad de som fattade när det var hittepå och när det var riktigt. Liksom.
Men det kunde ju fucka med en som man trodde att Chile också var ett påhittat namn.
Mm. Att man tänkte att långt bort i stan var ett riktigt
land. Är Chile ett exempel som verkligen...
Ja, jag bara tog ett land, men det är inte säkert
att... Men jag tror att det är Chile, för då hamnar de nog på Påskön eller något sånt där.
Ja, precis, ja.
Peru vet jag har förekommit, men också långt bort i stan. Och...
Men det där Cecilia Dyringer-talet vill man ju höra.
Ja, det var faktiskt jävligt bra. Mm. Superbra. Men sen i alla fall så såg vi, liksom tittade jag upp och då såg jag att nu är det någon som snart ska gå på. Och så satt jag bredvid en kvinna som heter Lena Palsternak, som hon är...
Såklart.
Hon var släkt med Boris Palsternak.
Ja, vi ska inte skoja om namnet Lena Palsternak, för att är man släkt med... Alltså det är antingen var släkt med Boris Palsternak eller var hon släkt med någon Lennart Helsing-figur. En saga.
Hon var släkt med Boris Palsternak.
Ja, ja.
Men det märkte...
Gabriel Gräslök.
Det bägge hade funkat lika bra, ja, på natur och kultur stora 100-årsmiddag. Men Lena Palsternak som jag satt bredvid, hon...
Inget konstigt med det namnet. Det var...
jag kan luta mig tillbaka så kan du riffa 5 minuter på Lena Palsternak.
Nej, men
hon hette det.
Men det var hennes namn.
Det var hennes namn. Hon var från Lettland. Det var hon jävligt noga med att förklara. Trots att hon var släkt med Boris Palsternak så var hon inte ryss.
Nej, okej.
För det vill man inte vara idag.
Det lät att vara
bara att... Det är inte lätt att vara balt, men det är est. Så den den var. Men hon har ett stipendiehem i Visby dit översättare och författare får komma och skriva.
Mm.
Och hon är väldigt intresserad av poesi. Och mitt emot oss satt också en poet som hade varit där och skrivit. Vilket var som helst.
Som hade visat upp en selfie med henne själv och Adonis faktiskt.
I det här sammanhanget hade inte det varit helt farligt. Däremot Sven Melander hade, vem är det?
Ja.
Och så satt jag också mitt emot en kille som var vd för ljudbokstjänsten Polyglutt. Han var ju
konstigt.
Typ... Nej. Så där satt jag, Lena Palsternak, Polyglutmannen och den här poetissan. Vi var ett litet gäng.
Fan, nice.
Det fanns ingenting att prata om.
Var det bordsplacering eller satt man sig bara?
Bordsplacering. Mm. Jag tyckte jag blev pissigt placerad med tanke på min framgång.
Ja,
Men jag satt så till att jag kunde se vem som skulle gå upp på scenen härnäst.
Yes.
Och då såg jag en kar i mörk kostym och hatt.
Mm.
Och tänkte, satan helvete, det är fucking brun. För han hade också solglasögon på sig. Det är fan brun och öjer. Jag hade, precis på samma sätt som jag trodde att Sven Melander skulle dö varje dag sedan 82, så har jag nog inte riktigt räknat med att Bruno Köjer skulle finnas kvar 2022. Men där stod han, och ganska pigg i kroppen också.
Ja.
rak och...
Men också så här gänglig gestalt, men liksom också när han har ju ett lite framåtlutat sätt att stå på scenen.
Ja, ja, men det var som att de värsta psykofarmaken hade gått ur systemet. Det var som en pigg jävel som stod där med hatt och så sa jag till Lena Passnack, men du, satan helvete, det är Bruno K. Öijer. Ja, det är fan Bruno K. Öijer som står där. Och han klev upp med spänstiga steg på scenen där. Nu kommer Bruno K. mottagaren av Natur och Kultur Stora Pris 2016, Bruno K. Öijer. Och han hoppar upp på scenen.
Ja. Blir du tyst då?
Tyst så inåt helvete.
Ja. Respekt.
Och sen så sa han att han skulle läsa en dikt som heter... ännu blommar trädet. Och så gjorde han det. Räkna in som Bruno K. gör. Och så kör han. Ja. Skitbra. Och så filmar det hela.
Och så en dikt bara.
Vad sa du?
En dikt bara.
En dikt.
Ja, sen gick
han av. Och sen fick han en sån jävla pissig applåd. Det var inte alls där. Oj, vi trodde Bruno K. var död. Men han är ju mer levande än någonsin. Det var en sån här vanlig...
Men vad är det för fel på folk?
Ja, då började jag pejla läget. Alltså polyglottmannen som satt mitt emot, han visste inte vem Bruno K. Öijer var. Och vi konstaterade det att det var nog ganska många som var på Natur och Kulturs 100-årsjubileum av de här 800 eller 950 personerna som inte visste vem vad de just hade varit med om.
Det är pinsamt, de visste vad Kalanka Pocket var. Jajamän. Men inte Bruno K. Öijer.
Och de visste vem Cecilia Dyringen var. Ja. De bara rakt ut när de hörde att hon skulle dyka upp. Men Bruno, och då, för Lena och jag, vi började prata om så här, hon var så här, det här är exceptionellt. Karn uppträder inte längre. Nej. Och så började vi snacka om hur mycket har han fått för hur mycket. Jag frågade henne, hur mycket tror du att han fick för att göra det här? Hur mycket? Hon bara, ja, men jag tror inte han hade gjort det för under 1 miljon.
Jag tror att han fick 2 EU-pallar med Valium.
Nej, alltså det var det också. Att han dessutom som var så lätt om hjärtat. Sen så gick han ju ner och så hade han allt den här vita cowboyhatten på sig. Och sina, och man såg hela tiden Bruno K. Öijer. Och då så såg man hur han liksom deltog i samtalet vid bordet. Och där, nu tittade hatten dit och nu tittade hatten dit. Ja, och sen så klev Cirkus Cirkör upp. Och då sa jag till Lena, fan Bruno, kolla på Cirkus Cirkör nu. Och då såg man hur Bruno tittade så här. Ja, men han är ju rätt lättsam person. Så här, så han är ju faktiskt väldigt lätt, kul. Och då hade hon haft honom till bords på någon middag. Han är ju rolig att umgås med och kul. Så men ingen visste vem... Det var väldigt få som visste vem han var.
Det är ju jättekonstigt.
Chockade mig.
Det är jättekonstigt.
Och att man skulle ha skrikit eller någonting. Men det var så här, bra.
Jag var ledsen jag blir. Lite ledsen faktiskt.
Vad hade du gjort?
Jag hade ju dragit igång en jävla applåd skulle jag säga. Jag hade kanske ställt mig upp och visslat.
Liksom. Bättre kan ni hade du skrikit.
Nej, men jag känner mig själv för att veta att på sånt där sammanhang, när jag känner att liksom stämningen håller på att sjunka, då drar jag igång min bordsända. Mm. Alltså, och ställer mig upp och liksom skriker. Gör någonting för att skapa lite stämning och för att skapa någon slags spektakel. Mm. Dels, och det är väl samma sak som att någon lägger upp en bild på sig själv med Sven Melander på Instagram.
Ja.
Det är samma mekanism i att jag vill synas. Men jag gör det inte bara för att jag vill synas, utan jag gör det också för att jag känner att stämningen kräver.
Ja, jag vet. Man blir nervös och hela åskådan.
Ja, man tar ett ansvar för festen. Ja, alltså, det är inte mycket jag kan, eller jag kan ganska mycket, men är det någonting jag kan... Så det tar ansvar för riktigt stora fester. Mm. Alltså jag kan skapa avtryck på fester för 1000 personer. Kan jag verkligen... Jag kan vara lite stämningshöjare. Fan, kanske på en Nobelfest alltså. Och det är det som gör mig lite ledsen att jag inte blev bjuden på den här.
Ja, det hade varit jävligt kul om du hade varit där faktiskt.
Det hade inte varit helt orimligt. Med tanke på att jag har haft väldigt mycket att göra med just med natur och kultur. Alltså i podden, allt du vill att veta. Jag har haft ganska mycket samarbete med olika människor där på marknadsavdelningen. Och gjort ganska mycket grejer med naturkulturförfattare genom åren. Säkert så här 20 intervjuer med naturkulturförfattare. Så att vi är ju i något typ av symbios.
Jag tror att du efter det här ska sätta dig ner och nogsamt gå igenom skräppostmejlen. För inbjudan kan ha hamnat där.
Tror inte jag har gjort det redan? När kom den förresten?
Nej, jag kommer inte ihåg. Den kom för övrigt inte som skräppost. Den kom som brev på posten. Så du var inte
den
bjuden.
Kom som ett brev på posten helt enkelt. Ja. Men,
nej, det var faktiskt helt sopigt att du inte var bjuden.
Ja, det varit, men jag tänker om det är 1000 pers där. Ja. Så tänker jag att kanske att det var lite konstigt att det inte blev bjuden faktiskt.
Ja. Ja, jag tycker för vissa av den här fattade inte vad de hade där att göra.
Nej.
De var bara kändisar liksom.
Ja, precis. Ja.
Men du hade ju också, för det var lite så trögt. Socialt trögt vid bordet. Så du hade ju varit liksom en som jävla bra så här, conversation starter. Vid vilket bord du ändå hade hamnat.
Men nu var det då, vilken dag var det?
Torsdags.
Mm. Hade inte kunnat. Du, jag hade ju show, va?
Ja, men du
hade
show väl...
på mejeriet.
Ja, du hade inte tackat nej till att åka ner till Lund och Malmö och köra stand-up för att sitta på det här. Det hade du inte gjort.
Nej, jag hade jag fått en inbjudan. Jag tror att jag hade tackat nej faktiskt. Ja. Så att en tjej fick dem. Vem var det som gick segrande ut det här då? Fritte Fritsson. Nej, jag underhöll ju ett fullsatt mejeriet.
Ja, var det, gick det bra?
Ja, det gick jättebra.
Ja. Ja. Jag kan fatta att det var kul.
Det var lite så här, var inga Bruno Köyra-applåder direkt, utan det var riktiga.
Nej, men det var applåder. Jävligt konstigt. Ja. Det var en grej som en kompis som jag mötte där som heter Mats Wärmblad som författare. Han hade en spaning, och det är att Bruno, när han läser så gör han det mot någon slags inre blues 12, så här, att han liksom räknar in. Jag var spad. Att vara spad. Mats bara, jävla konstigt med Bruno. Han räknade in innan han började läsa. Sen läste han en annan taktart.
Den där inräkningen, det är bara något spel för gallerierna. Bruno Köyer vet precis vad han gör, hur han domterar publiken. Så att sitta så här, den här inräkningen skapar en fantastisk nerv till hans läsning av den här dikten. Men så här, man, sitter någon så här halvmusikalisk, så här, någon som har gått halva musikhögskolan, bara nej, det stämmer inte. Det stämmer inte taktatsmässigt.
Bruno, ta vi. Va. Han är helt skön, han läser klart en dikt, så säger han till sig själv så här, yes.
Det är också väldigt roligt. Ja. Ja. Men det är liksom uttalat, eller man har inte sett Bruno Köyer på scenerna på, alltså, vad snackar vi, så här, till 15 år? Eller?
Jag tror att det var lite mindre. Ja. Men alla går helt enkelt tror att Bruno Köyer är döende. Mm, Det är han inte. Men han är pigg och glad. Ja. Pigg och alert.
Men det var liksom också...
Han gick inte ens ut och rökte.
Nej. Men tror han slutade röka?
Jag tror fan han slutade dricka också. Uh-huh. Jag tror att nu gick jag förbi hans bord. Han satt med sin otroligt eleganta fru. Mm. Och jag för mig att det var liksom inte alkohol i hans glas. Utan det var typ han drack vatten.
Okay.
Så han kan ju genomgått någon slags... Han är ju 70 bast.
Kan ha varit vodka också.
Kan ha varit vodka.
Men är det inte så att en 70-åring som är slätrakad och med solglasögon och cowboyhatt över sitt kanske fortfarande lite krulliga hår.
Staffan Götehår. Staffan Götestamhår.
Staffan Götestamhår, precis. Och en ganska smal kropp, sådär heroinkropp. Jag vet, han har inte gått på heroin.
Amfetamin tror jag.
Ja, amfetamin. Men att sådana personer kan ju uppleva som väldigt ungdomliga, väldigt långt upp i åren.
Ja.
Till skillnad från kanske andra då.
Men det är som Bruno Köyer tillhör inte heller den vanliga vardagen. Han är mer eterisk som person. Det är som att han bara uppstår. Jag kommer ihåg en gång när jag såg honom på Odengatan. När han stannade vid en herrmodebutik och tittade i skyltfönstret på kostymer. Då tyckte jag var så här, det där var ett scoop.
Ja,
Bruno Köyer bryr sig om liksom den taktila världen på det sättet.
Ja. Men det är intressant med sådana personer som är liksom halvvägs så här, till någon slags idévärld.
Ja.
Redan när de liksom går levande här på stadens gata. Ja. En annan sån, Sonja Aldén också.
Vem är roligt. Utveckla.
Nej, det är så här. Det går inte att utveckla. Du dissekerar liksom inte en groda. Men du, vi ska runda av.
Ja, det ska vi verkligen.
Men du, vi rundar av med att säga liksom, vila i frid, Sven Melander.
Som fan.
Ja, fan vad mycket roligt och intressant du har gjort genom ditt liv. Och hoppas att du, jag tror inte du hör detta, men det här är väl mest en grej till dödsboet då. Tack för allt. Och så ser jag då mina problem på YouTube, Simon Gärdefors sitcom, alla avsnitt, men speciellt avsnitt med Sven Melander, och lyssna på arkivsamtal med Sven Melander. Sen händer ju grejer framöver.
Berätta.
Då är det så här att nästa, den här veckan som det här kommer ut, så är det högoktanig stand-up då. 6 april är det väl, onsdagen, i Uppsala. Och då är det med Nisse Hallberg och Kalle Lind.
Oj.
Och Elinor Svensson och någon mer. Och sen på torsdagen i Stockholm är det med Kalle Lind med flera.
Kalle Lind kliver på micktåget.
Kalle Lind kliver på micktåget.
Fan vad kul.
Apropå de som man inte trodde uppträdde längre.
Ja, men verkligen.
Men jag såg honom i Lund nu och Malmö. Jätteroliga stories. Så gå in på oslipat.com och köp din biljett. Det kommer bli svinaball.
Och jag vill berätta att ny bok med Knyckertz ute nu. Familjen Knyckertz och damen med fjärdeboan. Nu är den ute, nu bara, nu finns det ingenting att snacka om. Och vill ni ha den signerad, skicka ett mail till 4meter@yahoo.com så löser vi den.
Okay. Och vill du stötta den här podden så gå in på patreon.com/4meter och bli patron. Då får du också ditt namn riffat på i denna podcast.
Denna vecka kommer jag faktiskt en liten extra sod utlagd för patroner.
Just det, precis. Där vi äter chokladcroissanger och pratar om...
chokladcroissanger och brödkultur.
Brödkultur, mm. Ja. Det är 5 minuter som ni inte kan vara utan, kan man säga.
Nej,
men en varning då till er som tycker att det smackar så mycket poddar. Mm. Ska ni inte lyssna på det. Nej, det här är på egen risk. Det är lite grann som att gå in på Darknet och se förbjudna porrkategorier. Det är vidrigt, kan jag säga. Det som vi gjorde, det är vidrigt, men ni kommer inte kunna låta bli att klicka på det.
Och med det sagt, tack för den här veckan, Fritte.
Hej då!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.